Medicin och hälsa.
Ja, Liv Lind heter jag. Jag är ögonläkare här på ögonkliniken i Östersund. Och jag är chef för läkarna där också. Och jag tror att det är min chef Anna Barkander som har varit med tidigare på något av era möten. Som frågade mig om jag ville föreläsa den här gången. Och det lät ju spännande. Så det gjorde jag gärna. Och jag funderade lite på vad jag skulle föreläsa om. Men jag tänkte jag får väl prata om det som jag kan helt enkelt. Så att jag tänkte lite grann lite om ögat och synen. Lite sådär grundläggande. Allt från liksom lite anatomi, hur ögat är uppbyggt. Och näthinnan och synnerven. Och hur synen utvecklas när vi är barn. Och lite grann om våra vanligaste ögonsjukdomar, ögonåkommor på ögonkliniken. Så får vi se vad ni tycker är matnyttigt. Och jag har ju gjort en PowerPoint och jag förstår att alla kanske inte ser den ordentligt. Men jag har den också som ett stöd för mig själv så att jag kommer ihåg vad jag ska prata om. Så att bryt in med frågor och funderingar och förtydliganden under presentationen. Det går jättebra. Vi får se om jag kan... Ja. Och det här är lite vad jag tänkte prata om. Lite hur ögat är uppbyggt, hur det fungerar med synen. Lite grann att synen är ju inte bara ögat utan det är ju hjärnan också. Vi får ju ingen syn förrän synintrycken har kommit in genom ögat och gått ända till synhjärnan och tolkats där. Så att problem med synen kan ju komma först från den yttersta delen av ögat till liksom bakersta delen av hjärnan. Lite grann om optik och olika synfel och glasögon och linser. Så där lite för, ja. Synens utveckling under barndomen och sen lite grann på slutet då, om ögonbesvär och ögonsjukdomar. Yes. Ögats anatomi. Ögat är ju ungefär stort som en pingisboll. Men är ju inte fyllt av luft som en pingisboll och inte gjort av plast förstås. Utan en del andra strukturer. Och fyllt av en geléartad vätska, glaskroppen. Ni vet, glaskroppsavlossning är ju en riktigt vanlig grej som vi handlägger varje vecka. När den här gelén i ögat lossar från näthinnan. Och ögonen ligger skyddade i ögonhålorna av orbitans ben och är fram till skyddade av ögonlocken. Och även tårfilmen skyddar ögat mot mikroorganismer och skräp och sånt så att vi kan blinka bort det. Ögats rörelser styrs av 4 raka och 2 sneda muskler på varje sida som behöver koordineras ihop för att det ska bli en enkel bild och inte en dubbelbild. Och där har vi ju alla skelningsbekymmer. Olika medfödda skelningar och även skada på en ögonmuskel. Eller neurologisk sjukdom och så som också kan ge besvärliga skelningar med dubbelseende. Som då kan i vissa fall opereras så att man hjälper ögats muskulatur att ställa ögonen rätt. Och i ögonhålorna finns ju både blodkärl och nerver och även tårkörteln då, som sitter uppe mot den övre yttre orbitakanten som producerar tårvätskan då, som är ju så viktig för komforten och även synfunktionen och att ögat ska vara friskt. Och nu är ju ni kanske proffs redan på det här, men en superenkel bild av ett öga med pupillen. Iris, regnbågshinna, ögonlockskanter, ja, och ögonfransar. Säg till om ni har någon fråga. Det är bara roligt om det blir någon diskussion. Och som jag sa, ögonlocken där skyddar ögat och producerar också ett... Nu vart det mycket högre volym här. Säg till om det är för högt eller för lågt. Och producerar också ett oljigt sekret från de här körtlarna som sitter längs med ögonlockskanterna. Och där är det ju en annan vanlig diagnos, är ju blefarit, ögonlockskantsinflammation. När det täpps till i de här små körtlarna, Meibums körtlar i ögonlockskanterna, så att tårfilmen blir, hamnar i obalans och inte får den här oljeinslaget på rätt sätt. Det blir också besvärligt, en form av ögontorrhet. Tårkörteln producerar tårar som ögonlocken sen blinkar och fördelar ut på ögat. Ni vet, om man har fått till exempel en facialis pares, en skada på nerven som styr stängningen av ögat, så blinkar man mycket mindre, eller i värsta fall står ögat bara öppet hela tiden, och det är ju inte bra. Då får man ju problem, för även om det produceras tårar så blinkreflexen gör ju att tårarna fördelas ut, så att blir ju jättetort, och då får man ju snabbt problem med ögat. Ögat klarar inte det. Så då får man tillföra tårprodukter kan man säga, och fuktkammare och så. Tårarna töms ut via, ja, Anders.
Nej, men det är väl också samma då man har RP. Att, jag blir ju väldigt blöt i ögonen då jag är ute, och jag blir väldigt torr då jag är inne. Så att jag tar ju droppar då och då. Sen tänker jag på det. Visst är det så att man ser upp och ner egentligen?
Ja, just det. Ja, bilderna vänds ju om i hjärnan också. Så att så är det. Och det här med att man är torr eller blöt i ögonen. För det kan ju också vara en del av ett uttryck för torra ögon. Att det är väldigt blött i ögonen. Att när det är torrt i ögat så produceras extra tårvätska. Men om den inte är i rätt sammansättning utan kanske för tunn, så blir det mest som ett vatten som sköljer ögat. Och det måste ju vara de här lipiderna också. Det är ju mycket de här tårersättningsprodukterna man kan köpa. Det står ju mycket om vilka lipidsammansättning och vilken som är bäst och sådär. De gör ju reklam på olika sätt. Och tårarna töms via framförallt den nedre tårpunkten. Men det finns en övre tårpunkt också, men den är inte lika viktig. Men framförallt ungefär 75-80% av tårarna töms via den nedre tårpunkten och ut i näshålan. Så det är därför vi blir alldeles snuviga när vi gråter till exempel. Eller kanske vi är ute och det blåser och det rinner, och man får snyta näsan också. Och när vi är ledsna eller är jätteglada kan vi också gråta. Och tårproduktionen styrs av det autonoma nervsystemet. Och exakt varför vi just ska gråta så att det kommer tårar när vi är ledsna, det vet man väl inte riktigt. Smörjande droppar och smörjande salvor är ju, om man inte haft någon speciell kontakt med ögonläkare, någon speciell ögonåkomma eller någonting som man har diskuterat det närmare, så är det ju fritt fram och prova ut det som passar bäst. För det finns ju en uppsjö, det finns ju både sånt man sprayar, salvor, droppar. Det finns med konserveringsmedel, utan konserveringsmedel, och det är som så olika vad som passar. Så att där är det ju bra att prova ut den som man trivs bäst med. Och om den dessutom är den billigaste så är det ju bara bra. Ja, här är en bild på ögat i genomskärning från sidan. Och man ser ju då att ögat är som en boll. Det ser vi ju inte framifrån. Vi ser ju bara att framsidan, en bit av framsidan av ögat. Med ögonvitan, och sen har vi regnbågshinnan och pupillen. Och framför regnbågshinnan, som är alltså iris, där vi har blå ögon eller bruna ögon eller gröna ögon, där sitter det ytterligare en hinna som heter hornhinnan, som är helt genomskinlig i bästa fall, om det är en frisk hornhinna. Så att den syns ju inte riktigt heller. Men då, för er som kan se så här bra som man ser det här, så är det ju hornhinnan längst fram, iris, regnbågshinnan, linsen som man byter när man har gråstarr. Och sen en stor del av ögat är ju den här tomma utrymmet, kan man säga, med glaskroppen som lossar då när vi blir äldre. Och sen insidan av den här ögongloben sitter ju näthinnan, och synnerven utgår här bak till i ögat. Och löper ju då ut genom ögonhålan och till hjärnan. Och synnerven och näthinnan är ju en del av hjärnan. Så det är ju den enda delen av hjärnan och nerverna som man kan titta på med blotta ögat genom pupillen, som vi gör då. När när vi tittar i vårt mikroskop med våran förstorande lins. Precis. Och gula fläcken är också utritad på den här bilden. Och det är ju som du nämnde här lite grann kring tappar och stavar och sådär, syncellerna. Att i gula fläcken har vi ju högst koncentration av tappar. Och det är ju de här syncellerna som har bästa skärpan för synen och som uppfattar färger. Så i gula fläcken har vi ju vår skarpaste syn, och det är ju därför det blir så besvärligt när vi får den här makuladegeneration eller gula fläcken sjukan. Att det drabbar ju just det här stället, typiskt nog, där vi ska se bäst. Hade varit bättre om det hade drabbat något annat område, förstås. Och hornhinnan då, som är den här genomskinliga hinnan längst fram på ögat, det är det viktigaste. Där bryts ljuset. Om ni kommer ihåg när ni har läst optiklära någon gång på gymnasiet på fysiken, så ska ju ljus brytas genom olika material. Och det här är ju viktigt för synen förstås, och det är det man jobbar med glasögon och linser, att få ljuset att brytas precis på näthinnan och precis i gula fläcken. Och hornhinnan är väldigt viktig för att bryta ljuset. Det är det viktigaste ljusbrytande mediet i ögat. Och hornhinnan är helt genomskinlig. Det betyder att det finns inga kärl som löper in i hornhinnan, utan den försörjs av tårvätskan med näring och syre. Och här är en bild av ögonbotten, så som den ser ut då, när man tittar in som vi gör med mikroskopet och våra förstorande linser varje dag på alla som söker nästan. Så det är synnerven som man ser här, och den ska vara så här fint lite rosa röd. Den ser pigg och frisk ut och lite mjukt buktande sådär, men ändå väl avgränsad. Precis så här som den ser ut. Och sen har man också blodkärlen som löper ut på näthinnan. Och det som heter gula fläcken är ju det här området i mitten, där vi har vår bästa skärpa. Sen när man går ut över näthinnan perifert, så har vi ju syn även där. Men där har vi mer stavar som är mer känsliga för ljus och mörker. Och inte samma skärpa. Så det vet man om man har, den här gula fläcken sjukdomen här i centrum, så kan man behöva titta lite bredvid det man tittar på för att se bra, men där är inte skärpan lika bra. Men man har ändå synfältet bevarat, men inte skärpan, för den sitter lokaliserad i mitten. Lite mer om näthinnan, att den är ungefär en halv millimeter tjock och innehåller ungefär 137 miljoner synceller. Så det är många som reagerar på ljus. Och att vi, när vi tittar runt, så flyttar vi hela tiden blicken för att få ljusstrålarna att, från det vi tittar på, att fixera det i gula fläcken, för det är där vi har skärpan. Så vi vrider hela tiden huvudet och, så att vi kan fixera ljuset där. Och näthinna och synnerv är en del av hjärnan. Och som jag sa nyss, att det är det enda stället i kroppen där vi direkt kan titta på levande nervvävnad och levande blodkärl. Och det betyder ju att genom att titta in i ögonbotten kan vi få en uppfattning också om hur det står till exempel med hur kärlen mår i kroppen. Det kan synas om man har väldigt åderförkalkade kärl och sådär. Så visas det i ögonen också. Inte alltid, men kan göra. Nästa bild här, ögat och hjärnan i samspel. Bara lite allmänt här, att de flesta djur och en del växter har organ eller celler för att upptäcka närvaro av ljus. Och synen är ju avgörande för de flesta arters överlevnad, och det brukar ju ofta räknas som vårt viktigaste sinne. Och det påverkar ju funktionen. Men man märker ju det när man har en synskada, tänker jag, att det är så mycket som är uppbyggt kring synen. Och det kräver en del av oss för att upprätthålla funktionsnivå och göra alla aktiviteter och leva det liv vi vill med en synnedsättning. Och av hjärnans alla nervceller är åtminstone hälften engagerade i processande av synintrycken. Så att det är en stor artikel för hjärnan, det här med synen. Och att synintrycken, det är inte bara något, alltså den syn, det vi ser och det vi ser med våra, det man kallar våran syn, det är inte bara någonting som händer i ögat alltså, utan ögat är liksom den här optiska delen. Men sen när det så fort ljuset kommer till näthinnan, då är det nervsignaler som går då via synnerven och genom synbanorna till synhjärnan. Så att även till exempel en stroke, hjärntumörer etc. påverkar ju också synen. Men inte genom en direkt påverkan på ögat, utan via påverkan i hjärnan då, som påverkar synbanorna, som vi kallar det då, den här sträckningen från ögat till och med synbarken. Här är en bild just på synbanan som visar en hjärna i genomskärning med ögonen längst fram. Hur ljuset faller in på näthinnan, transporteras bak till det här som heter kiasma, synbanekorsningen. Och sen delar sig nervtrådarna från respektive öga, där hälften korsar över och den andra hälften löper på samma sida hela vägen bak till synhjärnan. Och det här har betydelse för de här synfältsundersökningarna som vi gör hos oss. De här Humphrey heter den ju, den apparaten. Det är säkert någon av er som har gjort någon sån. För då kan man utifrån synfältets utseende säga vart det kan finnas påverkan längs den här sträckningen. Antingen att påverkan bör sitta i ögat eller att den sitter mellan ögat och synnervskorsningen eller längre bak. Här tog jag med en bild på en synfältsundersökning. Såna här tittar vi ju på ofta hos oss. Och då tänkte jag bara, det kan vara kul att se hur det ser ut när man ska tolka en. Och det man ser nu här, det är en person som har suttit i en sån här Humphrey-skärm och klickat då när man ser ljus. Och då blir det ljusa punkter, det här ljusare, när man har sett ljuset. Om man inte ser ljuset så blir det svart istället. Och det här visar ett synfält för en person. Om ni tänker att en person står så här. Så att det är mitt, kan man säga, högra öga där, hur jag ser i mitt högra öga och hur jag ser i mitt vänstra öga där. Och så tänker man att näsan är i mitten. Så här ser man att jag har nedsatt synfält till höger på mitt högra öga. Och då får man ju då, och den här fläcken som är på vänster öga, det är blinda fläcken, det motsvarar synnerven. Där har man ingen näthinna som kan ta upp synintrycken, så det har alla, en blind fläck i vardera ögat där synnerven sitter. Då får jag väl läkare och fundera, varför ser det ut så här? Varför är det nedsatt synfält här på höger öga? Och utifrån hur synbanorna löper så kan man dra slutsatsen att eftersom påverkan sitter bara på ett öga, så sitter skadan i ögat eller i synnerven, men framför synnervskorsningen. Därför att vid synnervskorsningen så korsar syntrådar från respektive öga. Så att sitter skadan bakom synnervskorsningen, så får man en synfältspåverkan på båda ögon. Så det är en sak som man tänker på. Det här skulle kunna vara grön starr kanske. Eller möjligen en skada på synnervskorsningen också. Där sitter ju hypofysen. Så att, och där kan man få en del tumörer.